Du lyssnar på Telegrammet från San Jose av Jan Mårtensson, inläst av mig, Thomas Bolme. Kapitel 1. Telegrammet från San Jose. Ryno Severin Andersson, 55 år, 175 cm lång, lätt tunnhårig och med en begynnande embonpoint, pondus, som han själv kallade det, stod med händerna på ryggen och såg ut genom fönstret över Gustav Adolfs torg. Klockan var 3 på eftermiddagen och det snöade. Hjältekonungen från Lützen på sin bronsspringare syntes knappt genom de drivande snöbyarna. Enstaka skugggestalter skymtade framåtböjda i den pinande blåsten. Utrikesminister Ryno Severin Andersson kände sig väl till mods. En känsla som förstärktes av vetskapen att inte behöva ge sig ut i ovädret. Efter den lika överraskande som marginella socialdemokratiska valförlusten innehades regeringsmakten nu av en borgerlig koalition, eller snarare ett samlingsparti, de så kallade moderalerna. Dopet hade föregåtts av många invecklade turer. Det hade, påstod malisen, varit lättare att enas om ett gemensamt politiskt program än om ett namn. Många alternativ hade diskuterats. Liberala Centermoderaterna hade ansetts för tungt, medan Centerliberalerna utelämnade den tredje koalitionsbrodern. Aftonbladets söndagskrönikör bidrog till slut med förslaget Desperaterna. Detta lär emellertid inte ha övervägts inom den interna partihierarkin. Sedan dock Centerns företrädare deklarerat sitt partis liberala inställning till dagens politiska frågeställningar, under förutsättning av vederbörligt hänsynstagande till det svenska jordbrukets problem, löstes knuten och allmän uppslutning nåddes kring namnet Moderat-liberala samlingspartiet, MLS. Av gemene man kallat Moderalerna. Att sedan begreppen vederbörligt, hänsynstagande och jordbrukets problem visade sig vara mycket tänjbara storheter blev en annan historia. Födslovåndorna vid partisammanslagningen hade inte varit så stora som många fruktat. Men det återstod att se vad som skulle bli av barnet, tänkte Severin. Han hade en vana att klä sina tankar i jordnära bilder, ett minne från ett agrart förflutet. Först i bondeförbundets vadmalsgrå hängnad, sen i Centerns mer strömlinjeformade kapprock. Severin hade inte eftertraktat den plattform på vilken ödet och partiledningen placerat honom. Han hade alltid närt en hemlig önskan att få bestiga jordbruksministerns taburett. I kontemplativa stunder såg han ofta för sitt inre öga den anslående bilden av sig själv. Storvuxen, värdig och på samma gång folklig. Inviga kreaturutställningar, höja fetthalten i mjölken och gå till historien som den som avförbuskade Sverige. Men ödet hade velat annorlunda. När tre lika överraskade som upphetsade partiledare träffades den hektiska valnatten hade de snabbt enats om att föreslå partistyrelser och extrastämmor ett samgående. Visserligen etablerade sig en liten falang på högerkanten som under åkallan frammanade fosterländska dygder och fordna värden, men tvåpartisystemet hade kommit för att stanna. Fördelningen av regeringsportföljerna hade däremot varit en svårare nöt att knäcka. Severin, som var förste vice ordförande i sitt parti, hade en mycket inflytelserik ställning ute i apparaten. Men den tunga posten som jordbruksminister gick honom förbi. Statsminister blev, som alla väntat, den lille fryntlige ledaren för Centerpartiet, Helmer Lundberg. Utrikesministerposten skulle i princip ha gått till Moderaterna. Men också Folkpartiet hade ett stort och uppriktigt intresse för Sveriges förbindelser med omvärlden. Slutet blev som så ofta en kompromiss, förkroppsligad av Ryno Severin Andersson.